Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa och fantastiskt varmt välkomna ska ni vara till ett nytt poddavsnitt. Det var ett tag sedan sist, det har gått en dryg vecka. Nu är det dags för avsnitt nummer 118 och det känns faktiskt skönt även för mig att kunna hälsa Per Bjurman välkommen tillbaka från New York. Hur är läget?
Jo, tillbaka till New York trodde jag du skulle säga.
Ja, just det. Från New York, ja.
Jag gör äntligen en podcast i New York. Säsongens första.
Just det, det är det ju faktiskt.
För nu har jag varit ute på, jag åkte till Sverige 9 augusti, sen dess har jag varit här en halv dag. Så nu har jag kommit tillbaka på riktigt efter Sveriges semester, träningscamp med Tre Kronor, World Cup och ja, mycket skönt att vara tillbaka här.
Ja, och de riktigt aktsamma lyssnarna kanske kommer ihåg att avslutningen på förra säsongen så var det dels mycket slutspelshockey för det och sen så var det på roadtrip och grejer, så det var inte mycket New York-podda då heller.
Nej, det är sant. Nej, det, är faktiskt,
det här är nästan ovanligt, en raritet.
Ja, det känns lite konstigt att sitta här igen, men ja då var jag ute på, ja, först som sagt hela slutspelet i Tampa och Pittsburgh, Nashville och San Jose och allt, vad fan jag var.
Vart var du inte, eller på sig? Det var inte Edmonton i alla fall.
Nej, men det kommer i vinter.
Det kommer
ju. Som det är ett slutspelslag i år.
Oj! Ja, du slog till med det. Du kanske får till och med få anledning att återvända till Toronto här inom kort.
Nej, nu ska vi inte ta i.
Nu ska vi inte överdriva. Nej.
Nej, det har varit fint att vara i Toronto, men det är drygt 2 veckor var rätt så lagom att få komma hem och få lämna Big Smoke.
Ja, jag förstår det.
Det är ju har du varit i Toronto?
Jag har bara varit i Montreal i Kanada, så att jag har ingen personlig erfarenhet av att vara i Big Smoke faktiskt.
Nej, det är ju en riktig storstad, alltså. Det är väldigt sånt. Det har en sån vimlande puls där. Men ändå så känns det hela tiden att man är i Kanada. Det är inte samma nerv och energi som här nere south of the border.
Nej, exakt. Det är min upplevelse av när jag var i Montreal, att det är mellansteget mellan Europa och USA.
Ja, ja, det är lite snällare.
Ja,
ja, och jag njuter av att känna det här, den här sortens elektricitet igen.
Ja.
Ja, här.
Ja, du bor ju där, så det förstår jag. Men du hävdar väl att New York är dödstad i världen?
Världen, för mig är det ju det. Jag har inte varit i alla världens städer, så man ska inte prata om saker man inte har total koll på. Nej, du... Även om jag gör det, hela den här podden bygger väl.
Ja, det är det vi håller på med hela tiden.
Ja, det är världens bästa stad. Ja, det är inget snack.
Inget snack om saker. Nej, men i den här podden i alla fall så vi har ju, det var ju ett tag sedan vi spelade in faktiskt. Så vi har inte ens diskuterat Sveriges World Cup ordentligt sen de åkte ut, och finalveckan här har vi helt passerat förbi den här podden hittills. Så att, grejen är att vi kommer snöa in pyttelite grann på NHL, som man börjar känna ett riktigt starkt sug efter nu i slutet av den här podden kanske. Men framförallt kommer det World Cup-fokus här. Och sen så, som Bjurman, du vet ju att det kommer bli mastiga poddar här i 2 avsnitt framöver när vi ska gå igenom båda konferenserna helt enkelt.
Den här podden är lite buffertzon mellan World Cup och NHL-säsongen kan man väl säga.
Exakt.
För det är väl de mastigaste poddar vi gör på hela säsongen, med att gå igenom varje lag.
Ja, de hotar ju, precis, det hotar ju vår avslutningspodd varje säsong när vi går igenom, som brukar bli 2 timmar lång, när vi går igenom alla lag. Nu får vi i alla fall dela upp det i varsin konferens.
Ja.
Så att det blir nästa vecka.
Det ska bli kul, jag har börjat med det där nu, titta på, försöker blogga till att börja med om alla lag.
Oj, ja, just det brukar du göra.
De är så många.
Just det, just det. Ja. Ja, då snackar vi, om vi pratar 2 timmars podd här, då pratar vi av ni som inte är helt insnöade i journalistikbranschen, kanske inte bekväma med antal tecken och så här, men det är ju herrans mycket tecken, så det går inte att räkna hur mycket som ramlar in i bloggen då när du ska skriva om alla blogg. Så det, du får börja redan nu, förstår jag.
Usch ja.
Ja. Men hur du, ska vi börja med World Cup eller?
Ja, det kan vi väl göra, som nu är över. Och som du nämnde där, vi spelade in förra fredagen och då väntade vi fortfarande på semifinalerna.
Exakt.
Den ena spelade Kanada mot Ryssland. Just det. Och vann komfortabelt, får man säga.
Ja, det får man säga.
Och sen dagen efter på söndagen där, det var en dyster söndag i Toronto, då åkte Sverige ur mot Team Europe. Och det var ju inte som vi hade tänkt oss.
Nej, det var inte riktigt det vi diskuterade i det senaste avsnittet skulle hända.
Nej. Och det, alla, jag uttryckte oro över det där, att alla gånger kring att det är givet att Sverige slår Team Europe. Mm. De kommer att spela final. Mm. Och det går nästan alltid åt skogen när alla är för säkra på svenska landslag.
Det finns en tydlig analys att göra där faktiskt.
Ja, det brukar vara när de är sågade och underdogs och ingen tror på dem. Då kan det gå bra.
Ungefär som när de hade förlorat premiären med 2-6, eller genrepet ska jag säga. Och sen så gick och vann premiären mot Ryssland, som kändes som en otroligt viktig match. Att få en bra start på turneringen, då var det liksom... Ja.
Ja, men tyvärr, in the end får man säga att matchen mot Ryssland var höjdpunkten rent spelmässigt för Tre Kronor.
Ja,
sen
det
var
gick det
starkt att komma tillbaka efter den inledande knocken mot Team Canada. Eller vad säger jag, mot Team Nordamerika.
Just det.
Men därutöver så var det en besvikelse, tycker jag. Tyvärr.
Ja, exakt. Man blev inte speciellt förförd av det här Tre Kronor. Upplagan som man blev på pappret. Den här backuppsättningen som vi har pratat om i åratal, att vi äntligen skulle få se ihop igen. Såg bra ut redan i Sochi, men nu har den utvecklats ett snäpp till. Och det känns som man skulle kunna ställa upp med 2 svenska backuppsättningar som skulle hålla World Cup-klass.
Ja. Ja, men de fick helt enkelt inte ut max av det här materialet. Det kan vi ju konstatera.
Nej.
Det är ingen originell, inget originellt påstående, men det jag påstår är att det var 2 stora problem. Det var dels att de predikade det här satans tålamod så mycket, så att de blev tålmodiga som tibetanska munkar till slut och gjorde ingenting. De blev passiva.
Precis.
Och sen använde de, var de för låsta i hur formationerna skulle se ut och blev oförmögna och matcha laget, coacha laget under match. Det fanns ju kedjor som behövde stuvas om och det var backar som behövde matchas hårdare och andra mindre.
Ja, jag håller
det
med.
Var ju tydligt att Erik, Oliver och Viktor, de 3 stora offensiva kanonerna, blev ju hämmade allihop av att inte få tillräckligt mycket speltid.
Exakt, det tror jag var. Ja, både Erik Karlsson, inte minst, som är van att spela över en halvtimme per match i Ottawa.
Ja.
Och Oliver Ekman Larsson, som vi valde, var supergiven första back i Arizona, som nu hamnade i tredje backpar och runt 18-19 minuter per match. Och Erik Karlsson stack ut med hela 22 minuter. Så att visst, man förstår ju lockelsen vid att jämna ut speltid när alla 3 backparen håller så pass hög klass. Men på det, som du säger, på något vis så blev det hämmande trots allt. Och när man har en sån superback som Erik Karlsson till exempel till sitt förfogande, så är det ju lite synd att han hamnar på 22 minuter och inte blommar ut till så som han kan göra, som vi vet att han kan göra.
Ja, alla pratade om att de accepterar sina nya roller och det är speciellt och så, men det är ju lätt att säga, det är inte lätt att omsätta i praktik.
Nej.
De får inte ut allt helt enkelt.
Nej, exakt.
Men det var ju också det var ju som att de hade taktiska tvångströjor på sig, att de inte hade lov att göra allt de kan.
Nej exakt, för det är absolut så där. Det sa han redan. Båda coacherna pratade om det faktiskt inför den här Europamatchen, att Ralf Kryger sa att det skulle bli en boring game. Och Grönborg var ju extremt noga både före och efter matchen. Han försvarade sig efteråt också där med tålamodet och att vi får inte gå bort oss och backarna ska inte pincha hur som helst, utan, och att de hade lärt sig en läxa, inte minst från den här genrepsmatchen. Men problemet var ju att de blev passiva. Och sen tycker jag Grönborg, som jag tycker är en skicklig hockeyman och sådär, Men han är ju, han har ju aldrig haft något klubblag i den bemärkelsen på hög nivå. Han är ju en, ja, han har ju arbetat i college, liksom high school hockey eller vad han var. Han har ju hållit på mycket i USA där borta, och sen så har han haft en landslagskarriär där han har varit i 20 sen. Men inte har ju inte så många matcher liksom som matchcoach egentligen som många andra, som vi till exempel Kryger eller som inte minst Babcock och Quenneville och alla de här tränarna i de andra nationerna. Så det är, i en sån här kort turnering så är det så otroligt viktigt med matchningar. Och att ja, man har ingen tid.
Å andra sidan har de svenska proffsen, när de stötte på honom i början, det var väl kring Sochi det. Ja. Så var de imponerade just av hans, att han var så bra på i båset under matcherna.
Ja, och han har fått beröm också som matchcoach av liksom landslagsledningen och så här. Men man märkte ju redan i JVM-semifinalen i vintras sen när de åkte ut mot Finland att det hände lite för lite i att kanske coacha de heta spelarna, och att kanske, för Sverige höll ihop sina kedjor hela tiden, det blev ju ingen ändring där, även om de nödvändigtvis inte var dåliga, så var det ju verkligen som, man försökte inte göra någon skillnad.
Nej, absolut, jag håller med. Jag var förvånad över det, alltså det var ju lika med kedjorna, vare sig Sedin Eriksson kom ju aldrig igång.
Nej.
Och Bäckström, Forsberg, Hörnqvist var väl, det var okej, men det liksom exploderade aldrig. Och framförallt så var det ju, förstår man inte varför under den här jobbiga matchen mot Team Europe, varför inte liksom stuva om lite.
Precis. Få något att hända.
Framförallt i powerplay var ju rent impotent.
Ja, exakt. Ja, Sverige gjorde de... det blev ett mål. Det var det första matchen mot Ryssland. Sen gjorde de inget mål alls.
Nej, precis.
Och med det materialet Sverige ändå förfogar över, så är det klart underkänt. Och då...
Ja, det måste jag säga. Jag tyckte att det gick så långsamt i powerplay. Alla andra lag flyttar pucken så fort, men Sverige, det var otroligt vad sakta det gick.
Ja, exakt. Och jag tycker det är lite konstigt, för man pratade inför den här Europamatchen om att man skulle göra ett positionsbyte, att Erik Karlsson skulle gå ner på vänsterkanten vid teckningscirkel där, så att han skulle kunna skjuta med sin right-fattning på direktskott. Men istället stod, och att man skulle flytta upp Oliver Ekman Larsson på point.
Mm.
Men jag såg nästan aldrig det i matchen när han väl fick sina powerplay. Och jag tyckte det var en ganska tydlig förändring att göra faktiskt, med tanke på att Oliver Ekman Larsson är ju vänsterfattad och fick stå till vänster, så att han kunde aldrig skjuta direktskott. Och trots det så liksom fortsätter det att se ut så även mot Europa. Liksom,
ja.
Det blev ju inga skott, det hände ju ingenting. Liksom. De stod ju fel.
Och det fanns spelare som gjorde en väldigt trivsam intervju med Erik Granqvist i Toronto dagen efter den här förlusten mot Team Europe. Och han pratade också om att det fanns spelare som, det var för övrigt en fantastisk intervju att göra. Det var svårt att få in frågor, kan säga. Man,
ja, jo, det, man det har vi förstått.
Tryckte på intervju eller bandspelaren, så det bara var som en vårflod exploderade över ett fikabord i Toronto där.
Ja.
Man pratade om att det fanns, det var så givet att när det skulle dra ihop sig, så det var de killarna i tredje och fjärde kedjan fick mindre speltid och gjorde bänken kort. Men att en sån som Hagelin, de såg inte tydligen att han också var het där i början av Team Europe. Han borde få spela mer då, eller kanske i några powerplay med.
Exakt.
Eller överhuvudtaget med Bäcke, så att säga. Jag vet inte varför det vart så där.
Nej, att de liksom, ja, jag vet inte heller faktiskt. Min enda analys, och det är ju kanske för hårt att säga så, men jag tycker ju till exempel att man märkte tydligt i Kanada, och även Krygers, men inte minst Kanada faktiskt, tycker jag. Alltså där har de ju sådana supermatchcoacher som Quenneville, som är grym, som är expert tycker jag på just den här matchen. Även Babcock är ju känd supermatcher. Alltså den rutinen de hade, och nu behöver inte Kanada matcha så mycket i och med att de har fyra första kedjor. Men de lyckades ändå alltid hitta rätt till slut på något vis ändå, och få fördelar av det. Alltså när till exempel i finalen mot Europa, när Europa försökte sätta in Nielsen och Kopitar på olika sätt för att stänga igen, vilket de lyckades titt som tätt. Ja, det finns ju en talang i det där, att kunna alltså i matcher kunna förändra saker och se mönster.
Ja.
Och byta formationer och sådär, det gjorde ju inte Sverige överhuvudtaget. Det kändes som att det inte ens var en plan på den fronten.
Jag tycker det är lite förvånande. De har lagt ner så oerhört tid på det. Det var så otroligt många människor inblandade. De hade tänkt på varenda liten sketen detalj.
Exakt.
Så man får nästan bilden att det tänktes för mycket på förhand och fanns för lite utrymme för flexibilitet.
Ja, precis. Och just det där som de tryckte på själva, som du sa direkt, som du tröttnade på. Just det där med tålamod.
Ja, det ordet vill man ju knappt höra.
Inte ändra på saker. Det kommer lossna. Det kommer lösa sig. Ge dem tid.
Ja, det hade för mycket tålamod.
Tiden
har
ut.
På så många sätt. Man hade för mycket tålamod i spelsättet och för mycket tålamod med kedjorna. Att det kom. Ja. Å andra sidan så är de, ja, som någon påpekar också, det är ett mål från att de går till final. Så jag tycker inte man kan prata om, ja, den här fiasko har blivit som debatt om när det är fiasko och inte fiasko.
Ja, exakt. Man är besviken på insatsen, men det är ju inget fiasko i den bemärkelsen. För ett fiasko är väl Vitryssland till exempel? Eller?
Ja, precis. Det slutar med ett misslyckande.
Exakt. En besvikelse liksom. De vinner gruppen, en väldigt svår grupp, men de kommer inte upp i nivå i en viktig semifinal mot ett lag som på pappret är svagare. Trots allt.
Ja, fast nu får vi ju nästan omvärdera det.
Ja, vi ska absolut ge beröm till Europa. För där hade vi många så kallade tyckatillare undervärderat dem. Det är bara att konstatera.
Och vi sa ju på förhand att vi hade ju frågetecken för Sveriges forwardsida. Att den inte var tillräckligt snabb. Och det fick vi väl bekräftat att det var så till slut. Och vi har, alltså vi ska göra väl, vi hade ingen forward som är lika bra som Anze Kopitar eller Marian Hossa. Så är det ju bara.
Nej, de har några riktiga som sticker ut extremt mycket där.
De hade ju varit Sveriges två bästa, största stjärnor.
Ja, det är mycket möjligt. Alltså, det är, ja, i alla fall Kopitar, ja. Och nej, så som Hossa spelar den här turneringen också.
Jag tycker Hossa var otroligt bra.
Ja.
Nej. Men det var fler som stack ut.
Alltså. Och de hade ju fart också. Jag menar, en sån som rider stack ju iväg gång på gång. Dreisaitl, Tatar, Zuccarello också.
Zuccarello,
ja.
Och när han kom in de två i finalerna här, så tyckte jag Bödker var bra.
Absolut, och där tycker jag Kryger och Paul Maurice också, för man såg att de två arbetade väldigt tätt och stod och pratade matcherna långa. De vågade ju förändra sina kedjor och vågade göra saker när det inte stämde. Och sen hade de en tydlig matchplan som alla köpte och som var med på från början, men så kunde de förändra den mitt i matchen också när det inte gick vägen. Så jag tycker att Europa gjorde en som var ett motargument mot dem för oss lite grann inför turneringen. Det var just det här att de har ingen nationstillhörighet på det landslagstillhörighet just nu, om jag ska säga. Och att det var ett löst sammansatt lag som inte hade så mycket att spela för, tyckte vi. Men just på det blev en styrka för dem, känns som, för de var så nederlagstippade att de kom ihop som grupp. De kändes nästan tajstast av alla lag, tycker jag.
Ja, det blev nästan så. Om man ska sammanfatta det, om vi ska lämna den där semifinalen då, att Sverige fick säga adjö och det var dystert på det sättet, så var det ju också för arrangörerna och för Toronto inledningsvis en svårartad, det var ju ett fiasko att Team Europe gick till final.
Ja, det var
Kanada skulle upp mot ett lag som ingen höll på, som ingen brydde sig om. Nej. Det tappade ju liksom, det fanns inget spänning och nerv och dramatik kvar när finalerna skulle börja, kändes det
som. En World Cup-final i hockeyns mecka Toronto är inte ens fullsatt när Kanada spelade. För att turneringen kändes nästan död när
såg ja, det kändes ju så på stan och så allting klingade av. Det blev otroligt avslagen stämning, tyvärr.
Exakt, de ville kolla på Blue Jays istället. Det blev baseball.
Ja, baseball har ju, Blue Jays stod 47 000 på sin. De jagar slutspelsplats i
MLB.
Baseball. Jag har en sån här wildcard-plats där. Och det var ju det som stan var engagerad i.
Ja.
Helt och hållet. Och som sagt, första finalen där så var ju också det var precis som man befarade. Det var otroligt deppig stämning i halva, inte fullt. Inget liv på läktaren och en genuint tråkig match också.
Ja, exakt. Det där, Kanada gjorde vad de skulle ungefär. Europa stod upp bra och ledde skotten, kommer jag ihåg, efter halva matchen.
Ja.
Men sen så tryckte Kanada på lite grann i tredje perioden och gick och vann den där ganska komfortabelt. Det blev inte så spännande.
Ja, men sen under andra finalen hände ju något. Och andra halvan, de sista 30 minuterna av World Cup, då var det riktigt, riktigt kul faktiskt. Riktigt spännande och dramatiskt. Och hockey med liksom, som betyder någonting.
Absolut. Absolut. Nej, men då var Europa riktigt bra. Och Kanada var faktiskt lite sömniga i den matchen också. Men de blev tvungna att vakna till med tanke på att Europa faktiskt tog ledningen. Direkt.
Ja, Ja, efter halva matchen så vaknade de till och insåg att det måste nog göras något här. Men så var det först sista minuterna de lyckades, för att teamet var extremt bra defensivt, och Halak spelade
ju. Ja, han spelade ju riktigt bra.
Ja, att han hittade tillbaka till sån form.
Ja. Ja, han och det, så det var som var inne på förut, förra podden redan då, 2010 vibbar när han ju var kollega med Carey Price.
Ja,
i Montreal.
Just det.
Och slog ut Slovakien väl ur OS också. Det slog med Slovakien, slog ut Sverige ska jag säga. Nej, han är bara konstigt, men då slog.
Ja. Han är svensk dödare.
Ja, just det. Precis.
Ja, men framförallt höll han på bikarna. Ja, men sen var det sånt otroligt tillspetsat slut där, när alltså Team Europe leder med 1-0, drygt 3 minuter kvar. Kopitar åker på en hård utvisning och rekryterar Berger, men strax därpå så får ju Kanada en utvisning. Drudari åker ut, man tror att oj, 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 oj. Nu kan Team Europe avgöra det här, tvinga fram en tredje match, och Crosby sa efter det, och vår lilla tanke var, nu tar vi den här utvisningen och tar det här till förlängning. Ja. Men då avgjorde istället Brad Marchand. Oh, en av turneringens stora profiler. Ja. Så det var ju Boston som vände den här matchen åt Kanada.
Ja, det får man säga. Och där vill jag bara påpeka också att Roman Joseph var det väl som hade ett stolpskott där också. I,
ja, precis. I powerplay
innan. Och en bra räddning av Carey Price på ett...
Det var en bra otrolig räddning Hossa, av Carey Price faktiskt.
Det var bara en del fram. Jag tror det var Hossa som sköt det skottet. De fick ett ruggigt tryck i det powerplayet.
Ja, då kokade det faktiskt plötsligt i Canada Center. Då var det kul.
Och sen så när, ja, precis, och när Marchand gör det där målet som man vet kommer att avgöra matchen i princip. Ja. Det är bara någon minut kvar, det är klart. Då märkte till och med, jag bara kan påstå att jag var inte supertaggad för att sitta uppe en natt till 5. När man visste hur det skulle gå. Men det är klart jag måste ändå se det. Och sen så, men jag var ju klarvaken där 04:47. När man såg den där avslutet.
Ja, vid det laget så tyckte man ändå synd om Team Europe, för då hade de gjort det så bra och förtjänade, tyckte jag, i match.
Den matchen förtjänade de faktiskt att vinna, tycker jag ändå. Det var ju Carey Price som hade räddat Kanada till 1-1 i det läget.
Ja, kunde ha varit nu. Det kunde ha varit några timmar kvar till matchen. Jag kunde ha varit ungefär kommit till Canada Center nu så att man började skriva på en ny...
intro.
Intro, ja. Men nej, det tog slut där. Och Kanada fick ta emot buckran och... ja, Sidney Crosby utsett till MVP. Ja. Det är svårt att säga någonting om det. Det var som sagt, Marchand stod ut där med stora mål. Men det var ju för att han spelade med Sidney Crosby.
Precis, och Bergeron vill vi tillägga.
Ja. Jag tycker... ja, precis. Fantastiskt. Ja.
Jag kommer att tänka på faktiskt... Moras tränare Jeremy Colliton. Det här var en konstig koppling. Men han var ju faktiskt med i JVM-laget Kanada 2005. Ett super-JVM-lag med Crosby, Bergeron, Getzlaf, Perry, Weber, Carter, allt de hette. Och till och med Carey Price tror jag målet. Och sa ju då att den som han var mest imponerad av i det laget, det var Bergeron. Han hävdade då att Bergeron var en större talang än Crosby. Så att det säger ju någonting i alla fall om Bergerons talang också, som jag tycker har varit konsekvent lite underskattad under hela sin NHL-karriär. Och ja, sen säger, tycker jag att den första kedjan var man ju lite frågasättes ju lite inför turneringen också. Man tyckte det var lite konstigt att Crosby satt parades ihop med Bergeron och liksom Marchand. När det fanns Tavares, Stamkos, Seguin, den typen av spelare.
Alltså, men de visste vad de gjorde med den kedjan.
Ja, exakt. Det var absolut överlägset bästa kedjan i både i Kanada till och med, men också liksom hela turneringen.
Det är ju smart att komma på den kedjan. Det är någon som har tänkt.
Precis, för där märker man att varför de som står i det där båset, att de har lite NHL-matcher på meritlistan och framgångar. För att det var en supersmart kedja. De kompletterade varandra perfekt, och liksom det här med att Bergeron och Crosby kunde teka från varsin sida och att de kunde växeldra med defensiva jobbet och sticka i forecheckingen och styrspel och allting, liksom klaffar ju klockrent. Och den snurren de fick i offensiv zon hela tiden. Så att, och de slutade ju 1, 2 och 3 i poängligan. Liksom. Det säger ju allt om deras succé. Så att, och Brad Marchand, alltså han är ju lite underskattad, men i det här Kanada-laget, för i och med att Jamie Benn gick sönder, så var ju han faktiskt den som hade gjort flest mål förra säsongen. Han gjorde 37 pytsar i Boston förra säsongen. Det är ingen annan som gjorde så mycket än mål. Han var faktiskt bästa målskytten inför turneringen. Också. Mm. På pappret.
Ja.
Little ball of hate. som har.
Men du, om man skulle sammanfatta alltihop då, World Cup, jag det vart inte, jag var tvungen att erkänna att jag hypade lite för mycket. Jag var ju väldigt febrig om att det skulle bli tidernas turnering. Jag trodde så mycket på det här konceptet att de fick träna ihop, att det skulle vara samma stad och bli kompakt och så. Men det blev inte riktigt den succé, vare sig publikt eller hockeymässigt, som jag hoppades och trodde. Man såg ju en sån sak som att det var ju till exempel inte särskilt fysisk hockey. Det var ju ingen som...
Nej.
Det var väldigt få tacklingar och inte särskilt fysiskt i närkamperna. Och det bevisar väl då att spelarna...
Nej, inte riktigt. Brann för det till 110 som är ett Stanley Cup-slutspel till exempel.
Nej, och inte ens, alltså, de vill inte bli skadade innan NHL-säsongen. Så det var, de brann inte på det sätt som man kanske trodde då. Men det, å andra sidan så har turneringen inte fått... Den är ju helt ny i det här formatet.
Ja.
Och för den här generationen spelare, så den har inte fått någon status än. Det kanske ändrar sig. Man kan också konstatera att de här två konstgjorda lagen, det blev just så konstigt som skeptikerna hade sagt. Det var ju otroligt kul med Team Nordamerika, för att de spelade
fantastiskt. Det var ju en underbar hockey, så ibland det bästa man har sett faktiskt.
Ja. Och Team Europe gjorde det ju bra, men det förstördes ju lite av att de gick till final. Det är svårt att se det på något annat sätt.
Ja, alltså de gjorde det bra, men de spelade kanske inte den mest underhållande hockeyn. Det var därför de var framgångsrika också, för att de insåg sina begränsningar gentemot vissa motståndare. Men det var ju konstigt att möta dem, liksom, för det kändes inte som en landslagsrival på något sätt. Det blev ju inte de här känslorna.
Nej,
det blev lite pajigt.
Det blir för lite känslor, och det är väl så jävla viktigt med känslor i hockey.
Och det är ju bara att kolla på liksom publiksiffrorna i den semifinalen när det inte ens är halvsatt i en hockeystad.
Precis. Och så att det, ska turneringen komma tillbaka om 4 år, och det verkar ju som att den ska. Då måste de ju korrigera en del saker. Jag tror att vi har sett det sista av de här underliga lagen. Även om Team Nordamerika, som sagt, det var ju en bra succé bland unga människor. Alltså det är ju fortfarande, sista dagarna här så var det ju Team Nordamerikas svarta tröja var ju den stora souvenirsuccé. Den sålde ju mer än allting annat. Och man såg den överallt på stan, framförallt hos kids.
Ja, just det. Ja, dels för att de var riktigt bra spelare under hockey, och dels för att den var snygg.
Ja, det fanns det. Men det var också att det här var ju nya idoler för
väldigt många. Exakt.
Framförallt för unga människor då. Och dessutom är det ju lite klinord, och den kommer ju aldrig användas igen.
Superball grej att ha i sin byrålåda 1946.
Eller ja, hade man det 1946?
Ja, då var det jävligt ball. Shit vad cool man hade varit dåligt. Jag har en tröja från 2016. Ja, det blev lite fel.
Ja. Det blev lite fel. 2046 tänkte du.
Ja, jag tänkte så.
Jag är 79.
Ja, just det. Ja. Ja, nej men
Ja, visst. Men om jag det ser något, det jag kommer att komma ihåg bäst så är det var ju ändå roligt att hänga med runt Tre Kronor. Men annars Team Nordamerikas första byten mot Sverige.
Ja, det glömmer jag inte.
Mitt infekterade pekfinger som vi diskuterade förra på, så slutade med att jag följde min brors råd, och det var ju bara katastrof. Jag hamnade på akuten till slut och
fick
mitt finger opererat. Jag minns kvällarna på The Keg on York, och jag minns Niklas Holmgrens och Håkan Södergrens havrekakor som man fick gå och ta i deras kommentatorskytt i pauserna.
Det var riktigt bra, 4 plus.
Det är de mest bestående minnena av det här.
Ja, det låter trevligt, men sammanfattningsvis så var det inte riktigt tidernas turnering utifrån de omdömena.
Nej.
Får man ändå säga. Och jag, Europa till exempel, så man surfar man in på de här liksom i danska och norska och tyska medier, så hittar man knappt en rad om World Cup, tycker jag. Så att,
nej,
de tog liksom inte till sig riktigt det här konceptet heller, trots att de hade spelare med. Liksom.
Nej, det visades ju knappt på tv där. Så det talar emot det vad Alf Kryger pratade om, att det var en succé så tillvida att hockeyn kommer att få ett uppsving i de inblandade länderna här.
Ja.
Att det är så stort för Danmark och Österrike. Och så. Det är riktigt så kändes det.
Nej, det blev ju inte så faktiskt. Även om jag tror att det var kul för just de här spelarna som fick vara med på den här resan. nationerna i sig skett lite i det.
De, apropå Kryger, så han är ju väldigt hyllad efteråt då, så, med all rätt. Det var ju en stor del i att det gick så bra för Team Ovo i den här enastående coachen. Nu tycker jag som jag att det borde vara givet att han blir Las Vegas Knights, om man nu ska heta så, första coach. Men han säger ju nej om det. Han är nöjd med sitt jobb som ordförande i Southampton Football Club i England.
Ja, det är så osannolik människa alltså. Vilken allkonstnär.
Ja, renässansman.
Ja, och glad.
Så att han tänker ägna sig åt det. Men ville han så skulle han ju kunna bli NHL-coach igen.
Ja, det har han ju bevisat. Även om, ja, verkligen. Även om det var lite halv sådär i Edmonton en gång i tiden.
Han fick bara ett år på sig.
Ja, precis. Exakt. Och det är inte många som har lyckats i Edmonton de senaste 30 åren. Så att...
Nej, men det kommer nu.
Ja, just det. Det var du inne på redan när vi började.
Ja, men det, Conor McDavid kommer, man såg honom nu, det, han kommer ju vara en sån dynamo i det där laget.
Absolut, och kollar man på den avancerade statistiken från World Cup, som man inte ska göra allt för mycket, för det är så small sample size, det är 3-4-5 matcher på de här spelarna, så var ju Conor McDavid en riktig darling där, alltså han dominerar ju fullständigt på den här gången inne på isen. Ja. Så att, och det gjorde ju nästan hela Nordamerika, de sköt ju som galningar. Så, att, så att det, nej, jag håller med dig. Och det börjar ju smyga igång lite träningsmatcher nu för övrigt.
Men, ja, det gör ju det. De har jag inte hunnit ägna mig särskilt mycket åt. Och det är inte så att det känns som att när man har kommit hem efter 2 veckor utifrån, eller en månads World Cup-resor, direkt gnuggar händerna och tänker nu ska jag åka till The Rock i New York ikväll och se Rangers Devils.
Nej, jag förstår det. Det är ganska stor diskrepans ändå.
Ja, det blir det. Men jag ska se en träningsmatch, och det är nu i veckan Rangers Flyers, tror jag.
Ja, det är så. Jag har försökt hänga med lite och kolla lite streamar och sådär, men det är svårt, inte minst att följa mitt Tampa Bay, för jag har inte lyckats hitta en enda stream här än så länge.
Nej, det är det också, det är lite dålig information ibland.
Exakt, så det är inte helt lätt att bara följa det här än så länge.
Nej, och dessutom så är det så alldeles för lätt, det är vanskligt att dra några växlar alls på det som händer i träningsmatchen.
Ja,
finns bara till för att tränarna ska, ledarskapen ska testa saker, spelare och spelsystem och idéer.
Exakt.
Så de säger otroligt lite om lagens lagstyrka framför allt, men exakt, även om vad individuella spelare kommer få för roll och så.
Precis, man ser ju från match till match att de kan byta ut i princip hela laget.
Ja.
För det är så pass mycket spelare kvar på campen vid det här läget. Snart kommer göra cuts här ordentligt här, men jag menar, det kan vara två olika roster som ställer upp från natt till natt här.
Ja, de ställer ibland två matcher samma dag.
Ja, det är inte helt omöjligt. Nej, exakt. De kan spela varsin match. Liksom. Det är ju så pass till och med. Så att,
så att Toronto slog Buffalo med 8-1 på fredagskvällen, det är ingenting att bry sig om.
Nej, exakt. Det är inte så oroliga. Behöver inte Buffalo-fans som var fred. Jag menar, i Toronto förstår jag om de börjar skriva Plan the Parade redan nu.
Ja, dessutom lovade ju Babcock, han höll presskonferens efter finalen, det här är bara något som, det här kommer att hända igen i Toronto, bara som ni vet. Det här är ett tecken på vad som kommer att hända i Toronto, sa han, bara som ni vet.
Okay.
Och då var det någon som svarade, ja, du menar att ett lag i blåvitt kommer att vara otroligt nära en historisk seger, och så får de hjärtat krossat av två Boston-spel.
Ja, jo, det är inte en osannolik slutsats. Det har vi sett.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men ja, nej. Ska vi stänga igen World Cup-butiken för?
Ja, det kan ju finnas referenser ibland ändå. Men,
ja, absolut. Ja, en sån referens vi skulle kunna gå in på direkt faktiskt, det är ju att Brad Marchand, mitt i turneringen här faktiskt, belönades med ett nytt kontrakt. Faktiskt. Han är, jag tyckte det var lite, det var ju cool timing på det viset. Han har ju står ju så han peak, hans karriär står ju nästan på sin peak just nu. Han fullständigt alltså hans extrema genombrott för en, alltså det går inte att få ett genombrott för en bredare publik när man spelar i Kanadas World Cup lag, då är man ju en stor hockeyspelare oavsett, men det här alltså den här produktionen och den målsprutan han verkligen visar sig för alla kritiker nu. Och att han då skriver på ett nytt kontrakt som var ett 8-årskontrakt. Så han kommer ju vara 37-38 bas när det går ut. En cap på 6,1 miljoner dollar. Ja, jag tycker det var för sig ganska... Ja, vad säger du om det?
Ja, det var ju...
Marsen är uttaget.
Ja, han är ju en... Ja, det sa Babcock också där på presskonferensen här. Don't fool us, he's still going to be a pest. när vi möts. Han är fortfarande world class pest. Men ja, det var ju en bild där i att han fick äntligen lyckades krama fram det här fina kontraktet tack vare sina insatser i World Cup. Det tror jag kanske inte. Det var bara rolig timing. Det är inte så att Boston sa att ja, men titta vad bra han är.
Nej, exakt. Han gjorde alltså 37 mål för säsongen för dem.
Så att... Ja. Ja, det låter väl som vanligt, det har vi konstaterat för. Det kan kännas lite långt.
Ja, precis. Men det,
det är så det får lov att bli nu för tiden.
Precis, det är bara, du kan peka på alla kontrakt nästan. Det ser ut sådär liksom. Det är bara att konstatera att spelarna har fått ganska stor makt. Ja. Säga till och med efter senaste kontrakt, ja, lockouten helt enkelt. Ser den här typen av kontrakt hela tiden, det är lite för långt. Lite för lång term på alla avtal. Vi såg ju, Nielsen såg jättebra ut i den här turneringen i World Cup, men hans liksom term är för lång den också. Han kommer också vara 38-39 nästan när det kontraktet går ut. Men de vill ha sina dollares.
Så att det, ja, det jag har sagt det. The price of doing business i NHL nu är ju vad det framförallt kostar det i framtid.
Ja.
Att det blir problem i framtiden om man vill ha hyggelig framgång. Nu får vi se vad hur det verkligen kommer att gå för
Boston,
ja.
Mm. Ja, det är väl, de är ju en tuff division. Det är många lager på frammarsch. Ja. Buffalo, Toronto, Florida sen tidigare. Så att, och Montreal som får tillbaka Carey Price. Det blir inte lätt det här för Boston faktiskt. Däremot är med en annan World Cup-koppling som jag drar, det är att just Boston har ju skrivit ett PTO med Christian Enhoff. Och likaså Dennis Seidenberg lyckades få ett kontrakt med New York Islanders, så att det var ju en lyckad turnering för deras skull.
Ja, på deras del tror jag mer att framträdandet i World Cup, ja, absolut, var ett bra skyltfönster.
Ja, nej, precis. För att jag vill påstå att jag berömde Seidenberg lite i början av turneringen. Han är lite stabbig och sådär fortfarande, och det såg man ju. Men gjorde det bra ihop med Josie.
Ja, han var ju min sista hopp i den här fantasypoolen vi hade, ja, som vi gjorde hemma hos Pierre Lebrun. Jag kom ju sist.
Nej då.
Slutade med det, för att jag hade för så mycket svenskar. Det sista hade varit mitt 10:e val, Christian Erhoff. Men han var nästan den som gav mig flest poäng.
Ja, han gjorde ju 3 assist.
Ja.
Det här var ju inte backarnas turnering i poängmässigt. Erik Karlsson, trots att vi tyckte han fick för lite speltid och att Sverige åkte ut i semin där och inte levererade i powerplay, så han gjorde faktiskt flest poäng av alla backar. 4 poäng.
Ja. Det var ju tydligt i turneringen att det var väldigt lite backmål.
Ja. Och jag undrar om det har lite att göra med det. Vi såg ju väldigt lite pinchar och sånt där. Alltså att backarna... Ja. Alltså det blev alltså att de gick upp så att med 4 man i offensiv zon. Utan de höll sig väldigt regressiva, eller man ska säga passiva, och backade hem. Istället för att fylla på. Det var ju Strålman som gjorde sitt mål där i början. Han dök upp framför. Men annars var det väldigt få sådana initiativ.
Ja. Jag har inte tro. Men Seidenberg är ju intressant också. Han trodde man ju bara, nu är det kört. Men han gjorde en bra turnering. Utan att gränsa så var det liksom så stabilt och säkert. Och sarg ut. De hade ju svaga backar på pappret i år. Men de gjorde det på rätt sätt.
Ja, jag tycker också det. Jag tycker absolut att Seidenberg... Ja, alltså... Jag ska inte argumentera mot hans kontrakt med Islanders där. Det kan bli helt okej. Sjätte back för dem.
Ja, och 1 miljon, det är väl inget.
Nej, det är inget att diskutera. Det är han, nej, absolut inte. Jag tycker han gjorde sig förtjänt av det efter hans insats här i Team Europa. Liksom. Absolut. Ett annat kontrakt vi kan nämna som ju har lite World Cup-kopplingar, för att eftersom han missade turneringen på grund av en skada, annars skulle han varit med till Kronor. Då hade vi sett ännu starkare ut om vi hade haft Zetterberg, Sten och Raquel. Men just Sten
och Kronvall.
Och Kronvall, ja. Men Sten i alla fall har ju skrivit på ett nytt kontrakt också. Han skulle bli unrestricted free agent nästa sommar. Redan nu så skrev han nästan ett identiskt kontrakt med det han redan har. Han hade ett på 5,8 eller tror jag 5,70, 5,8 ligger hans capet på just nu, och hans nya fyraårskontrakt som också är lite långt kanske med tanke på hans ålder. Han är 32 bast, men det är som vi har varit inne på, det är den här typen av kontrakt som skrivs, är på 5,75, så det är nästan samma lön som de bara ville få honom att stanna kvar.
Ja, men det känns ju som att Alex är liksom deras hjärta då. Det är St. Louis Blues, är hans lag.
Ja.
Ja,
det är alltså.
Nu Backes har försvunnit.
Ja, nu är Backes borta. Det är inte så mycket av den där gamla ryggraden kvar. Alltså, som vi känner, Elliot är borta och Backes är borta och Oshie försvann tidigare.
Det är Pietrangelo och Bowmeister. Ja, som...
Precis, men annars är det ju Tarasenko och Schwartz och de här som har tagit över. Och Jake Allen är uttalad först keeper nu.
De har ingen ny kapten. Jag tycker det känns som Alex kan bli kapten.
Ja, jo, de har ju utsett en annan Alex.
Ja, just det.
Precis.
Ja, jag tycker det borde ha blivit Sten.
Ja. Just det. Ja, Sten får väl ha kvar sitt A åtminstone, men han är ju... Ja, det är en bra ledare. Och jag förstår att de gör det här kontraktet. Det är som sagt... Och han, visst, man kan ju peka på att hans siffror har faktiskt gått ner lite grann senaste åren, men han är fortfarande väldigt hög nivå. Plus att han är en typisk tvåvägsspelare. Liksom. Och är extremt användbar i alla situationer. Försvara ledningar, göra mål på slutet, spela point i powerplay eller spela framför kassen i powerplay. Så att, och gör ju 60 poäng ändå. Liksom. Så att det är lite oroväckande med de här skadorna han dragit på sig senaste åren. Men han är, de kan inte släppa alla sina pusselbitar. Och de riskerar ju att tappa en sån som Shattenkirk här snart också. Så att lite måste de kunna behålla också.
Ja,
5,8 miljoner för Sten, det tycker jag fortfarande att han kommer att göra sig förtjänt av. Det tror jag.
Det tror jag med. Svårbedömt lag, St. Louis.
Ja, precis. Exakt. Och lite konstigt. Det är både intressant och lite konstig situation där med Hitchcock som tränar ett år till. Uttalat ska Mike Joe ta över därefter, men först var assisterande. De är liksom i någon slags övergångsfas här som man inte riktigt vet om det är positivt eller negativt.
Nej, det är intressant.
Så har ju Backes försvunnit. Vi får se om det är bra eller om det är dåligt.
Ja, det är inte bra för Boston i alla fall.
Ja, bra.
Ja, jag var bara tvungen. Det var en onödig släng kanske.
Ja, nej, men jag var inne på Raquel där också. Vi kan ju prata lite. Måste ju ändå nämna två World Cup-svenskar där också som står utan kontrakt fortfarande. Den ena är Rickard Raquel och den andra är Hampus Lindholm.
Båda i Anaheim Ducks.
Ja, precis, det är så pass till och med också. Så att,
ja, Raquel verkar ju som att han är ganska nära.
Exakt.
Stackars Raquel som fick sådana problem med magen. Så han var tvungen att kunde inte föra med till Sverige till Canada Cup. Eller till World Cup.
Ja, just det. Som jag tyckte såg spännande ut i Helsingfors-matchen. Där. Ja,
absolut, absolut.
Det var lite tråkigt faktiskt. Tarmredare.
Usch.
Ja. Men, ja. Men han, där var det ju lite... Snack om att han hotar med spel i KHL till och med om han inte skulle komma överens om ett kontrakt. Men det är... Så
verkar... Ja, det verkar ju vara nära nu i alla fall. Exakt. Däremot så är Hampus Lindholm inte närvarande på campen, till och med i Sverige fortfarande.
Precis, han tränar väl i Ängelholm med Rögle.
Ja, för där har de inte... Där står de långt ifrån det. Men det skulle ju förvåna oerhört om han inte snart får ett kontrakt.
Absolut, för han är ju deras första back. Och, ja. jag förstår inte riktigt varför det ska vara sådana problem, för jag har läckt ut lite siffror vad de begär och sådär. Lindholm sneglar ju på minst 6 miljoner per säsong, och hans eget krav är ju 6,5 ungefär, men åtminstone över 6 miljoner på ett 6-7-8 års kontrakt, medan Anaheim värderar honom till ungefär 5 miljoner, 5,5.
Ja, det känns som det borde kunna gå att hitta en kompromiss.
Ja, precis, de är så extremt långt från där, men det är ändå... Tycker de var lite dumsnålt av Anaheim att inte bara... Jag tycker definitivt att, har vi sett på andra andra backar som vad de har fått, så tycker jag inte att 6, i alla fall 6 miljoner för Hampus Lindholm är dåligt. Speciellt inte på sikt. Jag menar, han är född 95. Han är redan deras första back. Han har extremt bra underliggande siffror. Han gör ju alla sina lagkamrater bättre. Och vi vet ju vilken raritet det är att hitta unga spelskickliga backar. Det är ju det alla lag vill ha. Så att, ja, här tycker jag att man ska vårda relationen med honom också. Och 6,5 miljoner kommer se jättebra ut för honom om 4-5 år. Så det är ingen risk.
Men nu är det Carlisle, som man vet aldrig.
Ja, precis.
Han kanske,
nu är det,
han kanske inte delar din åsikt om det här.
Ja, han sitter inte och febrar på samma sätt som Hampus Lindholm, kanske. Tyvärr. Men det känns lite, jag tycker det känns lite onödigt att han ska behöva träna Ängelholm nu. Att de ska vara så pass långt ifrån varandra som de verkar rent diskussionsmässigt. De har ju knappt haft samtal här på slutet, vad det har diskuterat.
Det verkar onödigt. Men det skulle bli helt chockerande om han inte skulle hamna i henne.
Absolut. Apropå Raquel så måste vi säga, ja det tycker jag verkligen också. Men apropå Raquel där så tycker jag inte att han har totalt orimliga krav heller. För han har ju sneglat lite på vad Viktor Rask fick. Han fick ju 6 år och 4 miljoner per säsong.
Mm.
Vilket ju, ja, det var ju ganska, vi höjde ju lite på ögonbrynen då och tyckte det var rätt saftigt kontrakt att ge Rask direkt, men samtidigt så gjorde han ju 48 poäng gångna säsongen, varit etablerat sig som en nyckelspelare där senaste åren. Men Raquel är ju given i topp 6 också, har bra kemi med Getzlaf och kan spela center också, så att, och är ju tokgiven i deras ganska tunna topp 6 i övrigt. De har ju topp 6 är inte tunn, men deras forwardsuppsättning är stort. Det skulle vara en stor förlust att bli av med Raquel. De behöver snarare förstärka lite till.
Ja,
jag tycker nog att 4 miljoner för honom inte är orimligt. Jag förstår att han kräver upp mot de summorna. Samtidigt så kan han väl snegla på vad de gav till Carl Hagelin och Jakob Silverberg, och det var ju under 4 miljoner. Det var ju kring 3,5-3,75, så det är väl där de ser väl att han ska få ett Silverberg-kontrakt ungefär kanske. Och nu verkar det sitta vara nära förestående, så det blir väl den typen av kontrakt när som helst, skulle jag säga.
Ja, Murray verkar ju ha, honom sätter man lite frågetecken för just nu.
Ja, han har lite märkliga värderingar som han har gjort de senaste åren. Han har lyckats bygga ner det laget lite grann. Från att de var jättenära Stanley Cup-final för bara 2 år sedan.
Ja, det är märkligt.
Ja, då, det, till hans lilla försvar i alla fall, Murray, så ligger de ju ganska nära. De är inte så långt ifrån lönetaket. Och då ska de få in både Lindholm och Raquel. Och så vet vi ju sedan tidigare att Anaheim är ett budgetlag som gärna inte spenderar till taket för att få sin ekonomi att gå runt. Så att det är väl lite det som handlar om också. Så de kanske måste till och med släppa någon spelare för att knöla in både Raquel och Lindholm. Faktiskt. Ett annat budgetlag som jag vill nämna här innan vi avslutar podden, det är ju Jacob Trouba.
Ja.
Som spelar i Winnipeg.
Winnipeg, ja, som har begärt en trade. Han gör en Drouin.
Ja, han goes Drouin.
Fast det har ju tydligen varit aktuellt länge. Han frågade tydligen redan i maj.
Ja, precis. Exakt. Redan då ska de ha framfört detta krav faktiskt. Och kravet grundar sig inte bara i pengar. Det verkar som att de ligger en bit ifrån varandra ekonomiskt också. Det är nog stor del, vill jag påstå. Men framförallt i det här statementet de gjorde offentligt handlar ju om att Trouba inte tycker att han har tillräcklig möjlighet att utvecklas som back i Winnipeg när han är högerfattad och hävdar att han står bakom Dustin Byfuglien och Tyler Myers i hierarkin och därför får spela vänsterback. Och det vill han inte göra, då kommer inte han kunna fullgöra sin fulla potential.
Nej.
Och då vill han hitta ett annat lag där han har bättre möjligheter att göra det.
Man kan konstatera att de unga är mer kavata nu för tiden än vad de var för några år sedan.
Ja, verkligen.
Och då var man glad att man fick spela i NHL.
Ja, precis. Ja, då fanns det inte den här typen. Och det har gnisslats lite i Winnipeg. Jag menar, en sån som Matthew Perreault gick ut och sa att han tyckte det var själviskt och lite dålig stil av Trouba att hålla på sig.
Ja, det är det många som tycker.
Skicka dålig signal till laget.
Ja, det var många som tyckte om Drouin också.
Precis, det var kanske inte lika publikt, men det gnisslades en hel del i omklädningsrummet också.
Ja, men det är en ny värld och jag lägger ingen värdering i det personligen direkt. Det är som det är. De har en annan syn på, är mer medvetna om sig själva på något vis och sitt värde.
Ja, exakt. Och på ett sätt så kan man ju, alltså det är en speciell liga i NHL med tanke på att man får inte välja vilken klubb man hamnar hos. Man blir draftad. Och man har väldigt lite rättigheter de första 4-5 åren av sin NHL-karriär. Så att hamnar man i vad man själv tycker är fel klubb. Man kan ju tycka att Winnipeg, det kanske inte, han som är amerikan dessutom, kanske inte tycker det är jättekul att flytta norrut till, till hålan Winnipeg.
Nej. Ja, i vilket fall så är det många lag som är intresserade nu, ja, såklart.
Precis. Vad, kan du komma på något lag som du skulle se en bra fit? Det är klart att han skulle passa i många lag, men det är ju, handlar ju om lönetagssituationer. Det handlar om vad Winnipeg kan få i utbyte. Och det som gör det så svårt, det är ju att Winnipeg vill ju inte bli av med honom. De vill ju, nej, att han ska stanna. Men ska de nu skeppa vägen, ja, då vill de ju ha en ung back tillbaks. Och i så fall en vänsterfattad som skulle kunna komplettera Bufflin eller Myers. Så det finns inte så många sådana. Det finns en, han håller till i Ängelholm just nu. Han heter Hampus Lindholm. Men han har ju ett högre värde än vad Jacob Trouba har.
Ja, det var han. Ja, det finns många. Rangers har ju använt intresse, men de har nästan ingenting. De har ingenting att erbjuda dem.
Nej, precis. De har inte så mycket första val och sånt där och kunna offra ytterligare heller.
Det, nej, verkligen inte.
Så det, de har verkligen gjort sina satsningar tidigare. Ja, nej, det känns som att de skulle ju verkligen behöva honom, men de har inte varken löneutrymmet kanske eller pusselbitarna för att övertyga Winnipeg. Ett alternativ som skulle vara intressant, som jag tycker är ganska rimligt värdemässigt, det är ju Islanders där, om Travis Hamonic får flytta hem till Winnipeg till slut och om Trouba kan gå dit. Det är för att visst, Hamonic är väl kanske lite mer begränsad än vad Trouba är, som ju är, som jag ser stor potential i, både offensivt och defensivt. Fortfarande väntar lite på sitt genombrott. Men jag tycker han har den här pondusen på isen. Och liksom, jag gillar Trouba. Jag tror han kommer bli en... Jag tycker han har första backs potential. Och redan nu så har han definitivt, ska han spela topp 4. Utan tvekan. Men Hamonic har, det som är fördel med Hamonic är att han sitter på ett sånt budgetkontrakt. Han sitter och tjänar under 4 miljoner per säsong fram till 2019. Eller om det är 2020 till och med, tror jag. Så det skulle ju passa väldigt väl för Winnipegs plånbok, plus att han ju då har tidigare framfört en önskan om att få flytta hem till västra Kanada också, som vi minns förra säsongen. Så att jag tycker det finns en fit där. Sen jag vet inte om möjligtvis, jag tycker andra lag som skulle behöva backa, det är Edmonton är ju ett sånt lag och de ska ha in ytterligare en, men de har ju redan tradat till sig en ung högerskytt i form av Adam Larsson. Och de har kanske ingen på vänsterkanten som skulle uppgradera Winnipegs backuppsättning som de skulle vilja göra sig av med. Så att,
ja. Nej, men de har ju andra.
Ja.
De kanske kan offra en forward till.
Ja, precis. Jag menar, de har Jakubov och de har Ryan Nugent-Hopkins och Eberle som kanske hänger löst.
Och Dreisaitl.
Dreisaitl har de också, och Puljujärvi. Precis, så att det finns ju fler pusselbitar där att kunna bolla med i trade-mässigt. Jag tycker även Arizona har ju uttryckt intresse, enligt Bob McKenzie, starkt intresse för Jacob Trouba. De har ju Adam Larsson som vänsterfattad back. Nej, är han högerfattad också? Vänta nu. Nej, han är vänsterfattad.
Och, Arizona har väl inte någon Adam Larsson?
Nej, ja, de har uttryckt intresse för Oliver Ekman Larsson.
Ja,
så heter han.
Du sa Adam Larsson.
Ja, det var konstigt. Det var mycket Larsson där.
Jag var förvirrad.
Det blev väldigt konstigt.
Men kaffe. Jag sitter och tittar på något som rör, det är stor rök någonstans här på Manhattan. Så det blir jag inget. Varit lite bysträ.
Ja, nej men det är en svår situation med de här backarna. Så det, men som många varit inne på också, så jag menar, Drouin blev kvar i Tampa Bay till slut. Och Matt Marleau blev kvar i San Jose när han begärde sig förra säsongen. Så att det, ofta brukar man trade-kraven inte leda till någonting i slutändan ändå, utan de kommer komma överens.
Nej, men den här gången verkar ju Winnipeg vara liksom införstådda med att försöka hjälpa till att lösa situationen. Det är inte, de hatar inte varandra.
Nej, det gör de inte. Nej, men det är en knölig situation. Alltså. Ja, jag vet inte. Men det är samtidigt...
Ja, vi får se. Men hör du, nu måste jag... Nu har vi hållit på en timme.
Ja.
Vi måste ladda batterierna för de maratonpoddar som kommer.
Exakt, det här var bara en försmak. Det här var ingenting mot vad vi ska göra nästa vecka, tror jag.
Nej, precis.
Så att, vi får nöja oss där. Och tacka för World Cup ändå. Och blicka framåt mot NHL, för nu blir det full fokus på det.
Det blir det. Och tips och allt... Härligt nergrottande i 30 lag.
Det är både usch och underbart. För det kommer bli en pers.
Ja.
vi hörs alla lyssnare och ta hand om er. Och Bjurman, du får det så underbart gött hemma i New York igen.
Och du är i Arby.
Ja, vad trevligt. Tack så mycket.
Tack. Vi hörs.
Hej.